Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted. Mens du får med deg fotballkampene I Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå, tilbake til historien. Vi tilbake på La Scudetto, den italienske restauranten I det fasjonable området Östermalm I Stockholm. Caroline har bursdag, og hun venter på kjæresten sin, Kristoffer.
Jeg satt der og ventet I timmer på at han skulle komme.
Men Kristoffer dukket seg opp, og noen måneder senere får Caroline en telefonsamtale.
Hun var helt forstørt. Hun berettet at hun hadde treffet Kristoffer den 11. mai, da på min fødselsdag. Jeg satt og ventet på ham.
Kvinner som ringer Caroline sier at hun og Kristoffer har hatt et forhold. At de var sammen den 11. mai, altså samtidig som Caroline satt og ventet på restauranten.
Han var den første som hun noensinne hadde vært med, og han hadde da jobbet med å selge Gucci-vesker, og han hadde solgt en Gucci-veske til henne for typ 7-8 tusen, og den vesken hadde hun aldri fått.
Kvinnor vill advara Caroline mot Kristoffer. Och bara en timme senare får Caroline ännu en telefon från en annan kvinna.
Hon frågade om jag var tillsammans med Kristoffer, vilket jag då var. Och sen sa hon så här, jag är en granne med honom och jag har känt honom sedan vi var barn. Och han berättar för mig nu att han jobbar med jorden runt resor. Och att han sålde då en så här family and friends rabatt. Resa. Jag tror det var 22 000 kronor hon hade betalat. Hon bara, men jag har aldrig fått den där resan.
Kanske har jentene pratat med kvarandre. Kanske är det bara en tillfällighet, men med bara någon timmars mellanrum får alltså Caroline två telefonsamtalar. Från två olika kvinnor som vill advara henne mot hennes egen käraste, Kristoffer.
Och där och då var det så här, okej, nej men nu kan jag inte ignorera det här mer. Nu, jag har liksom gått med dålig magkänsla, jag har liksom gått hur länge som helst och bara, nej men kan det vara så? Nej, men det måste finnas en förklaring till varför det blev så här och nej, men så kan man inte, det måste vara något annat. Och, ja, men det här var lite spiken I kistan.
Caroline begynner motvillig och inser att hennes stora kärlighet kanske inte är att stola på. Hun reflekterer over det jentene nettopp har fortalt, over det hun selv har opplevd. Alt det rare med Kristoffer. Turen til New York, passene som ble borte, lønner som aldri kom, at han var sammen med en annen kvinne på hennes egen bursdag. Caroline venter på at Kristoffer skal komme hjem. Han bare ute et ærend, men når han kommer tilbake, skal hun konfrontere han. Men så tar denne historien en merkelig vending.
Han var ute når han ringde, og sen så kom han aldri tilbake.
Kanskje visste Kristoffer at kvinnen hadde advart Caroline. Kanskje innsåg han at han var blitt avslørt. Igjen I Carolines leilighet ligger Kristoffers koffert. Klærne hans och en massa ting som tär han. Men Caroline får aldrig se Kristoffer igen. Hon hör aldrig från han igen. Och han är omöjlig att få kontakt med. Det är som han har försvunnit från jordens överflata. Men så klarar Caroline äntligen att få tag i Kristoffers mor.
Han hade inte några syskon i Schweiz, han hade inte gått på Sigtuna. Han hade inte ens körkort, han hade liksom kört runt mig i min familjs bil. Han hade varit på semester i New York en gång, annars var han svensk. Han hade inte gått klart gymnasiet. Allt var ju bara lögn, allt han hade sagt till mig var lögn.
Mannen Caroline har levt med i 2 år, som hon älskar. Som hon alltid prövde att se det goda i, till trots för alla sviker. Är bara en stor bluff som nu har försvunnit. Caroline sitter igen med ett knust hjärta, en tom konto och höga faktura för Telenor på 25 till 30 000.
Jag bara, snälla, kan du hjälpa mig att betala av de här fakturorna? Och då sa hon så här, du är inte den första. Han har lurat personer innan och jag har fått betala det. Och hon bara, jag har inte den ekonomin, jag har inte den kapaciteten, jag kan inte betala mig för honom. Nu får han klara sig själv.
Från Third Air Studio, detta är en mörk historia. Den svenska kärlighetssvindlaren. En serie i 3 delar. Serien är upprinnelig producerad av vår svenska kollega Morten Trofast. Denna versionen är fortalt av Nora Brønseth. Episode 2, The Black Card.
I met our friend Christopher at a mutual friend's birthday party in New York in the summer of 2016.
Det här är tobakgrindern från Texas, David Slay. Sommaren 2016 är han i New York för att promotera tobakssällskapet sitt. Och på en fest på Manhattan möter han Kristoffer för första gången.
He was just another guy at the party and we were having a good time and seemed like a honest person.
David och Kristoffer har mycket till felles. De snackar om whisky och vapen och allt emellan.
Yeah, I mean all the stuff that young guys talk about, you know, favorite kinds of whiskey, favorite calibers of long rifles to go hunting with, the girls we dated, etc.
Efter festen fortsätter David och Kristoffer att mötas i New York, men också i LA. De blir rätt och slett kompisar. Och David får ett vart vite mer om sin nya vän.
He said that he worked for, I believe, Goldman Sachs. He was a banker.
Kristoffer berättar till David att han jobbar för Goldman Sachs, en av världens ledande investeringsbanker med huvudkontor i en 228 meter hög skyskraper på nedre Manhattan i New York. En jobb de flesta bara drömmer om. Kristoffer berättar också att han äger en lägenhet i The Dillon, som är en bygård i helglas i Chelsea-området på Manhattan. Här bor han samt en ny kärste. Vi kan kalla henne Sofia. Det är sommar i New York och David och Kristoffer börjar bli nära vänner. David inviterar Kristoffer med till sitt sommarsted i The Hamptons på Long Island i ett helikopter.
I had a cabin out in Montauk for that summer in the Hamptons and I invited him and he came and stayed a couple times.
Det går i fest, sprit och cigarrer när David och Kristoffer är samman. De inviterar också vänner med till Davids sommarsted.
Another adventure of hang out in the Hamptons and getting drunk and just hanging out, you know.
Och det är alltid David som spenderar.
You know, he's getting everything for free, of course he was. It was always, you know, my helicopter trips, my cabin, my everything. That's for sure.
Och det sker någon lite rare ting på Davids hytte när Kristoffer är där.
There were some weird things. He left suddenly the first weekend. Just left, disappeared, took all stuff in the middle of the night. I have no idea why.
Mitt på natta försvinner Kristoffer utan att säga ha det. Men Kristoffers märkliga uppförsel är inte något David reflekterar över där och då.
But you know, obviously no red flags. I think if there had been any red flags, you know, I wouldn't have ever given him any money.
Sommeren 2016 passerer. David og Kristoffer fortsetter å henge sammen. Og på et tidspunkt på senhøsten I 2016 snakker de om kredittkort. David har lyst på et fra American Express. Og så forteller Kristoffer at han kan skaffe et Amex Centurion-kort. Kanskje verdens mest eksklusive kredittkort, med nærmest mytisk status. Det går vanligvis under kallenavnet The Black Card. Kortet ikke laget I plast, slik som alle andre kredittkort, men I titan. Og egentlig det bare innehaverne av kortet som kjenner fordelene med det. Men det sies at det ubegrenset kreditt på kortet. Gratis oppgraderinger på hotell og leiebiler. Tilgang til en concierge, som en person du kan ringe til når som helst for å få hjelp I stort sett hva som helst. I tillegg til invitasjoner til eksklusive arrangementer, fester og middager. Amex Centurion-kort det ultimate statussymbolet. Og det få som vet hvordan man faktisk får tak I et kort som dette. Det ikke nok å bare bruke masse penger eller ha høy inntekt. Du må få en spesiell invitasjon. Og en som hevder å kunne fikse en slik invitasjon Kristoffer.
He said that his bank had a line on getting it, and obviously it's invitation only. But if I sent some money to him, he would open an account and acquire that for me. So I did.
Kristoffer forteller at han gjennom sin jobb I Goldman Sachs kan fikse et Amex-kort til David. Men for å klare det trenger han litt penger. Eller ja, ganske mye.
It was a total of like 50,000 US.
David overfører over 50,000 amerikanske dollar til Kristoffer. Altså over en halv million kroner. Og han får dokumenter og informasjon om at medlemskapet hans har gått gjennom. Men at det vil ta litt tid før han vil få selve kortet. I samme slengen får David en annen invitasjon fra Kristoffer.
He'd said that he and some friends were taking a trip to Ulusaba, which is Richard Branson's ranch in South Africa, and he would like me to be his guest.
Kristoffer og noen av vennene hans skal til Ulusaba, som den britiske forretningsmannen Richard Branson's ranch I Sør-Afrika. Et slags safari-retreat for overklassen. Og nå lurer Kristoffer på om David vil være med.
He was going to cover like a lot of the stuff, but he needed, you know, me to cover part of it. It was like maybe $10,000. So to send him the money, he set it all up. So I did.
David Slay overfører penger for overnatting og flybilletter. Over 100,000 kroner. Litt senere får en bekreftelse fra Kristoffer. Alt booket og klart.
Ja.
Månedene går. Det blir et nytt år. 2017. Men det kommer ikke noe kredittkort. David begynner å lure på hvorfor det tar så lang tid. Men Kristoffer forsikrer David om at kortet, det kommer.
I trusted him, and I just let him explain it. And I believed him, because I chose to believe him.
Det blitt februar 2017. Og det klart for turen til Richard Branson's ranch I Sør-Afrika.
We were staying at the Carlisle Hotel on the Upper East Side when everything fell apart.
David Slay og kjæresten på et hotellrom I New York. De skal ta en taxi til flyplassen. Men før de gjør det, prøver David å sjekke inn på flyet via mobilen sin.
We tried to check in for our flight and we're told that our tickets were canceled.
Det ser ut til at David og kjærestens flybilletter til Sør-Afrika kanslert. David ringer Kristoffer for å spørre hva som skjedd.
And so I called him and he said it was a misunderstanding, it would be on the next flight the next day or something like that.
Kristoffer forteller at han booket om billettene til et senere fly dagen etter. Men David mistenker at det noe som ikke stemmer. Og nå gjør han noe som Kristoffer trolig ikke hadde forventet. David ringer til ranchen i Sør-Afrika. Til Ulu Saba.
I then contacted Ulu Saba, and they said that this was very interesting because there was a reservation booked. They sent out the confirmation, and then it was immediately canceled thereafter. And that's pretty much, you know, when I realized that he was a total fraud.
Nå begynner det å gå opp for David hvem Kristoffer egentlig er. David ringer til American Express for å sjekke hvordan det går med kredittkortet hans.
On that, and of course I then followed up and called, and it was all fake.
Det finnes ingenting på Davids navn hos American Express. Ingen kort, ingen konto, ingen medlemskap. Det finnes ikke engang en søknad om medlemskap. Det ser ut til at Kristoffer selv har tatt pengene, og at dokumentene han sendte som viste Davids innvilgede medlemskap, var forfalsket. Sakte begynner David å innse at alt Kristoffer har fortalt ham, er løgn. David kontakter en venn som jobber hos Goldman Sachs for å høre om Kristoffer er ansatt der eller ikke.
I had a friend who worked there and looked him up in, you know, the directory or whatever, and said there was no one ever by that name that lived there, that worked there.
David jobber altså ikke på Goldman Sachs. Men hva med leiligheten på Manhattan, der Kristoffer bor sammen med kjæresten Sofia?
I found out he didn't actually own the place. He was an Airbnb that he was staying in, and had stayed in for months and not paid, and he'd offered to pay the guy, the owner of the place, with a Rolex and given him his Rolex, which then turned out to be fake. It was just all fake. Everything was fake.
How much money do you think you lost because of Christopher?
It's 50 or 60,000 US. I don't recall the exact amount. That doesn't count, you know, all the trips I took to try to, you know, make it work. And I'm sure I think I calculated it once and it was, you know, 85 or whatever. Add some inflation to that, in this day and age, you'd probably be six figures.
Kristoffer har antageligvis lurt til seg over 60 000 amerikanske dollar. Altså over 600 000 kroner. David prøver i lang tid å få pengene tilbake, men Kristoffer har gått under jorda. David anmelder Kristoffer til politiet, og saken havner hos FBI.
So what happens if Christopher sets his foot on US soil?
It won't end well for him, thankfully.
Christopher har forsvunnet. FBI leter etter ham. Så plutselig, sommeren 2017, dukker han opp på Tinder i Stockholm.
Matcher och kan skriva ganska direkt.
Detta är Jessica, som egentligen heter något annat. Det är begynnelsen av juli 2017. Jessica och Kristoffer har matchat på Tinder och de bestämmer sig för att mötas.
Han är solbränd, lockigt, ljust hår, ljusa blå ögon. Han ser bra ut.
Första dejt blir en gåtur genom ett solfyllt Kungsholmen, som er en fredelig og idyllisk bydel i Stockholm. Kristoffer forteller litt om seg selv.
Precis flyttet hjem fra USA og berettet.
Kristoffer forteller til Jessica at han nettopp har kommet tilbake fra USA. At han har bodd i New York de siste årene og jobbet hos Goldman Sachs. Han sier at det judoen som fikk han til USA. At sporten større der, og at han trengte flere motstandere. Og så har livet liksom bare fortsatt der, sier han. Men nå han tilbake i Stockholm. Han har rast fra seg i USA, og tåler ikke det høye tempo lenger. I stedet har han startet sitt eget selskap, et mindre investeringsselskap kalt Spare Head Fund.
Han veldig sosial og lett å prate med, og det blir bara en promenad den gången, så det är första gången vi ses.
En gång ut på kvällen skiljer Jessica och Kristoffer lag. Det blir bara ett kort möte, men Jessica tror hon liker Kristoffer och det verkar som det är ensidigt. De fortsätter att hålla kontakten och bara två dagar senare bestämmer de sig för att mötas igen. Denna gången blir det picknick i en park.
På vägen dit så kommer jag ihåg att han skickar sms och berättar att han precis har landat. Då verkar det som att han liksom var på arbetsresa i USA eller England eller London eller vad det nu var. Så han kommer dit liksom med en resväska.
Kristoffer dukar upp i fört dress. Och i handen har han en väska från Louis Vuitton. Och i parken skifter han från en skräddersydd jacka till shorts och skjorta. Han har med sig mat, engångsgrill och champagne. Det blir en koselig dejt på teppet i parken. Kristoffer berättar lite mer om sig själv, att han har gått på Sigtuna internatskola, akkurat som Jessica. Men Kristoffer är 3 år yngre än Jessica, så de gick aldrig på skolan samtidigt. Kristoffer berättar att bestefaren hans äger en gård utanför Uppsala och att han är välstående. Men Kristoffer är minst lika intresserad i att snacka om Jessica som i att snacka om sig själv. Och Jessica lär sig charmera.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mycket energi, rolig att vara på, lätt att prata med. Han ger liksom ett charmigt, snällt intryck.
Date nummer 2 blir vällyckat. Och bara 2 dagar senare mötes de igen. På en koselig, liten tapasrestaurang. Kristoffer har bett Jessica ut på middag.
Han var ganska sen dit. Jag fick sitta och vänta lite grann. Men till slut så möts vi upp och sen äter vi middag. Och sen när det är dags att betala så börjar han famla liksom efter plånboken. Känner i byxfickan, känner i kavajen, känner i sin väska. Nej, jag måste ha glömt den på kontoret, säger han. Så då blir det jag som får stå för den notan. Även fast det är han som har liksom tagit initiativet att nu ska vi gå hit och äta och ta vad du vill. Och så där. Så det slutar med att jag får betala. Men att han självklart kommer att betala tillbaka. När han har sin plånbok igen, säger han.
Jessica legger ut for middagen fordi Kristoffer har glemt lommeboken sin på kontoret, som han sier. Dagene går, og forholdet mellom Jessica og Kristoffer blir stadig mer seriøst. De blir et par. Kristoffer forteller at han vil flytte til Lindingö, en øy utenfor Stockholm. Han vil kjøpe et hus. Han vil at Jessica skal flytte sammen med han.
Han viser meg prospektet. Vi åker dit og titter. Til og med jeg går liksom ut titter rundt huset. Han prater mye om så her, at vi kjøper hus som en investering der ute. At det rett tid at gjøre det nå, typ.
Og bare noen dager senere har Kristoffer kjøpt huset på øya utenfor Stockholm.
Prater han noen gang med en megler?
Ja, det gjør han. Pratar med mäklaren om, ja, men först i början då att han är intresserad, och sen när han väl har köpt det så pratar han om detaljer om liksom när de ska flytta in. Alltså jag går bredvid honom när han pratar med mäklaren i telefonen om hur de ska lämna över nycklar och sånt där.
Jessica och Kristoffer mötes intensivt i löpet av en varm julimånad. Och mot slutet av juli vill Kristoffer att de ska fira husköpet. Han forteller at han har kjøpt en eksklusiv ribbåt, og han vil ha med seg Jessica og vennene hennes på en utflukt i skjærgården.
Og han kommer og henter opp oss en dag på Strandvegen, og så tar vi båten ut til Sandhamn.
De legger til kai ved et herskapelig skjærgårdshotell, hvor de drikker vin og spiser lunsj. Men plutselig er Kristoffer borte.
Og så forsvinner han bort et tag. Och sen när vi väl ska hem då säger han att han har tappat bort sin plånbok.
Heller inte denna gången kan Kristoffer betala för sig. Och vad Kristoffer egentligen gör medan han är borta vet inte Jessica. Men härifrån börjar det att bli stadig mer skevt mellan Jessica och Kristoffer. Det har gått noen dager siden utflukten i skjærgården, og Jessica skal dra til riksgrensen for å konkurrere i fjellorientering. Og nå blir Kristoffer lei seg. Han kommer til å føle seg så ensom når hun drar, sier han. Han kunne jo kanskje dra til noen venner i Marbella mens Jessica er borte. Det er bare ett problem. Kristoffer har ingen lommebok. Han har ingen penger.
Han väntar på sina nya kort från USA, men det tar tid.
Jessica syns lite synd på Kristoffer. Att han har mistet lommeboken sin och att han vill føle sig så ensam när hon drar. Så hon köper en flybillett till Marbella för han. Och så gör hon en ting till. Hon lånar han kreditkortet sitt.
Och det han liksom lovar då är att han, det här ska jag bara ha för att betala taxi så att jag kan ta mig till mina vänner. För när jag väl är på plats i Marbella, då behöver jag liksom inte dina lånare här. Utan det handlar ju bara om att han ska ta sig dit.
Kristoffer lover att han kun ska bruka kreditkortet från flygplatsen i Spania och till vännerna i Marbella. Så drar Jessica till riksgränsen för att konkurrera i orientering och Kristoffer till Marbella för att hänga med kompisarna. Med sig har han Jessicas kreditkort. Och Kristoffer sender Jessica många filmsnutter i löpa turen.
Det är klipp på hur de bor och vad de äter från stranden när de gör någon båttur, när de dyker i solnedgången. Ja, allt möjligt för att liksom få det att framstå som att det är där han är just nu.
Det har blivit august 2017. Jessica är tillbaka på jobb. Men när hon inte jobbar och Kristoffer inte är på förrättningsresa mötes de. De trives i varandras sällskap. Fester, spiser på restauranger, besöker barndomshemmet till Kristoffer utanför Uppsala. De snackar om att de har lust till att dra på en resa sammen mot slutten av sommaren. Och så en dag köper Kristoffer två biljetter till Santorini i Hellas. Det är 26 augusti 2017 och klart för avreise.
På vägen ut till Arlanda så ringer han ju till hotellet i Grekland för att bekräfta att ja, men vi är på väg, liksom, vi kommer, så att han vill liksom tala om att vi kommer checka in väldigt sent, så att se till att ja, det finns någon där som kan ta emot oss.
Ett etter at Kristoffer har ringt hotellet for å bekrefte at de kommer, kjører han til terminal 5 på Arlanda.
Han lämnar mig på flygplatsen med allt bagage och så åker han själv för att lämna bilen på långtidsparkeringen.
Jessica och Kristoffer är sent ute. Det är inte så länge till flyget ska gå. På mobilen har Jessica en skärmdump av boardingkortet sitt som hon har fått från Kristoffer. Hon skyndar sig till incheckingsskranken för att checka in bagagen mens Kristoffer parkerar bilen.
Men där på plats så går liksom inte det, är någonting fel med biljetten, säger de.
Det är nog fel med Jessicas biljett. Kristoffer har fortsatt inte dukat upp, så Jessica må vänta vid incheckingsskranken. På en av de stora informationstavlorna kan Jessica se hur meldingen ändras från go to gate till boarding. Och så ändras det nok en gång. Gate closed. Och först då dukker Kristoffer upp.
Slut när jag kommer, då har ju planet i princip, eller boardingen i alla fall, passerat, så det förstår jag att vi inte kommer hinna med det där flyget.
Men det är ingen fara, försäkrar Kristoffer. Han kan boka dem in på nästa fly istället. Ett fly som går om 3 timmar. Det är en fördel han har genom sitt American Express-kort, säger han. Men akkurat när Kristoffer ska boka flyet blir han uppringt
från sitt kortföretag i USA som säger att, eller de misstänker att han har blivit skimmad. Så att de blockerar båda hans kort.
Ut ifrån telefonsamtalen verkar det som om Kristoffers kreditkort har blivit skimmat. Alltså att det är någon som har kopierat informationen på kreditkorten hans och tagit ut pengar eller genomfört köp med dem, även om han har bägge kortene i lommeboken. Det blir därför ingen tur till Hellas. Istället drar Kristoffer och Jessica hem till föräldrarna hennes. Och när de kommer dit säger Kristoffer att han bara ska ner i bilen och hämta en ting.
Han ska egentligen bara gå ut och fixa något i bilen, säger han, och sen kommer han liksom inte tillbaka den kvällen.
Kristoffer försvinner. Och nu börjar en räcka ända märkligare ting att ske. Bara några dagar senare ringer Kristoffer. Han är i New York, säger han. Kristoffer berättar till Jessica att han ska träffa bankrådgivaren sin, fixa nya kreditkort och anmäla bedrageriet. Han säger att han har mistet över 1 miljon amerikanska dollar, men att han kommer till att få stort sett allt tillbaka. Och så ber han Jessica om en tjänste. Han ber henne beställa en ny tur till Hellas.
Han hade lämnat sin, alltså han hade ju sin väska hemma hos mig fortfarande. Och hans dator är där och så här, så att han ger mig inloggningen så att jag kan logga in och logga in på den där sidan. Och där finns ju liksom vår resa, det står mitt namn och allting, så att det känns ju trovärdigt.
Kristoffer ger Jessica passordet till datan sin som ligger hos henne. Och via hans PC beställer hon en ny tur till Santorini. Och några dagar senare är Kristoffer plötsligt tillbaka från New York. Men han är förändrat.
Han kändes inte riktigt som sig själv. Han var ganska röd. Han var så här, ja, kändes stressad och uppjagad på något sätt.
Det har blivit onsdag 6 september 2017. Nu ska äntligen Jessica och Kristoffer få resa på tur till Hellas. Men rätt för de drar säger Kristoffer att han måste fixa någon jobbgrejer. Att han måste inom ett av utlandskontoren sina för de kan resa till Hellas.
Antingen är det Paris eller så har de ett kontor i Genève.
Jessica får nå 2 valg. Enten kan de dra till Kristoffers kontor i Paris eller till kontoret i Genève. Jessica väljer det sista. Och parret drar till Arlanda. Och denna gången ska de äntligen resa bort. Genève, sydväst i Schweiz, nära den franska gränsen. Jessica och Kristoffer ankommer flygplatsen. Och medan Jessica väntar på bagagen drar Kristoffer för att leja en bil. Han ber om att få låna Jessicas förekort, sedan han är borta. Och så försvinner han. Når Jessica kommer til leiebilen, sitter Kristoffer allerede i en luksus-BMW. Og så kjører de mot Genève. Men Kristoffer virker som om han ute av balanse. Han kjører i høy fart, i 200 kilometer i timen. Vel fremme i Genève kjører Kristoffer gjennom byen. Han peker ut kontoret sitt før de til slutt ankommer hotellet. Men Jessica får ikke bli med til resepsjonen. Kristoffer ber henne vente i lobbyen mens han sjekker inn.
Og sen går vi inn.
Dagen etter tar Kristoffer Jessica med til Chamonix. De drar opp til Mont Blanc og har en romantisk dag med champagne i solen, og Kristoffer viser henne de beste utsiktspunktene.
Det känns som att han är ganska liksom van att hänga där.
Jessica och Kristoffer tillbringer eftermiddagen på hotellets takterrasse. Kristoffer är gira. Han beställer champagne och inviterar folk med i jacuzzin. Han snackar med alla.
Det känns som att han är lite grann i sitt esse, för han är ju väldigt social och gillar liksom att ha folks uppmärksamhet, så att han pratar med alla. Står för underhållningen där uppe på den här takterrassen. Och som sagt väljer att ta in flaskor efter flaskor och champagne och bjuder de som sitter där uppe.
På takterrassen möter Jessica och Kristoffer ett amerikansk par. De bestämmer sig för att spise middag samman på kvällen. De går ut för att spise och dricker drinker. Kristoffer betalar för allt. Och så passerar klockan midnatt. Jessica är trött. Hon går hem och lägger sig mens männen blir igen. Och tidigt på morgonen vaknar Jessica av att Kristoffer kommer in. Han är full och irriterad. Han går ner till receptionen och säger att han vill uppgradera rummet till svitten. Han är rar, lite aggressiv. Han snackar om att han ska bestiga mot Everest och säger äckliga ting till Jessica.
Det jag får ändå så här dålig känsla av honom där då, för det han säger, jag kommer inte ihåg i detalj nu vad det är han säger, men jag får med att det är liksom lite kränkande, taskiga saker. Och jag får en känsla av att han kanske har varit där tidigare med sin för detta tjej, och att det liksom får tillbaks, han får minnen därifrån, att han kanske längtar tillbaks till den relationen eller något sånt där.
Jessica prövar att roa Kristoffer ned, och till slut sovner han. De tillbringer nok en dag i Genève, og endelig er det på tide å reise til Hellas. Men så kommer Kristoffer med en annen beskjed. Han må innom kontoret i Paris.
For at han måste avskeda två kolleger, og det er sånt han ikke kan gjøre liksom bare over telefonen, så han behöver träffa dem.
Turen til Santorini får vente enda en gang. Jessica og Kristoffer flyr til Paris i stedet, hvor Kristoffer skal si opp to ansatte i selskapet hans.
Så då har vi checkat in på ett nytt hotell där i Paris. Och då har han också bett mig sätta mig ner i liksom lobbyn där bredvid, så att han går iväg och checkar in.
Igen må Jessica sitta lite unna och vänta mens Kristoffer checkar dem in på hotellet. De får ett fint rum centralt i Paris med en liten balkong. Men stämningen, den är märklig.
Det är ändå en konstig, så här, lite konstig stämning efter den där kvällen i Chamonix, kände jag att det här är inte riktigt den personen jag tyckte jag lärde känna i Stockholm. Utan han känns mer lite aggressiv, som att han faktiskt inte vill vara där på något sätt.
Mens Kristoffer är på jobb möter Jessica en väninna som bor i Paris. Och när hon kommer tillbaka till hotellrummet på kvällen är inte Kristoffer där. Men snart dukar han upp.
Och när han väl kommer dit till hotellrummet känns han inte heller alls som han är på något bra ställe. Alltså ja, det där rödsprängda ögon och svettig och irrar runt och letar efter sina skor och letar efter grejer hit och dit. Så att jag får väl lite så här varningstecken. Vad är det här för person jag hänger ihop med? Jag ska nog liksom försöka se till att inte vara ensam med honom så mycket mer.
Med rödsprängda ögon och uppstämt stämme säger Kristoffer att han har kommit tillbaka på hotellet för att hämta Jessica. Han vill att hon ska vara med på middag med hans franska kollegor. Och han ber Jessica ta på sig det finaste hon har. Men Jessica sier at hun ikke vil være med, så Kristoffer drar alene. Og det virker som om han har noe rart på gang. Jessica vet ikke nøyaktig hva han gjør, men hun kan følge reisen hans gjennom Paris om natten via mobilen sin.
Han har nemlig gjort så at vi deler såna Uber-konto, så på min mobil kan jag se hur han åker liksom över hela Paris där under natten från ena stället till det andra.
Kristoffer förflyttar sig över hela byn och långt utanför byn. Han tar omtrent 20 taxiturer på bara några få timmar.
Det känns bara lite misstänksamt tycker jag.
Jessica synes allt känns rart. Hon är rädd och lei sig. Hon ringer till väninnan sin i Paris.
Och säger att det här känns liksom inte bra. Hon uppmuntrar också mig att kanske försöka ta mig därifrån.
Jessica blir på hotellrummet i Paris, selv om väninnan prövade övertala henne till att dra. Och klockan 8:30 på morgonen kommer Kristoffer tillbaka. Han klär av sig sakte, usedvanligt sakte. Jessica later som hun sover. Plutselig kjenner hun at Kristoffer legger seg opp på henne.
Kalle kårer i kroppen, det kjennes ubehagelig på alt noe sett.
Jessica opplever Kristoffer som ustabil.
Jeg har forsøkt liksom bare ikke gjøre motstand, for da er jeg redd at han kanskje skal bli aggressiv eller bli arg på noe sett. Utan bare forsøker liksom... Ja, få honom att somna helt enkelt genom att pussa lite grann på honom. Och det gör att till slut så han däckar där. Och då ser jag min chans att ta min väska och sticka därifrån.
Jessica lister sig på tärne. Kristoffer må inte vakna. Hon packar samman tingen sina. Hjärtat hennes är i färd med att hoppa ut av brystet. Hon griper tak i handtaket, drar det ner, öppnar dörren och sticker.
Och då flyr jag till min kompis där.
Tidlig på morgonen kommer Jessica hem till väninnan. Jessica är i en chocktillstånd.
Jag har bara en känsla av att det är någonting som inte står rätt till med den här kvinnan.
Att det är något som inte helt stämmer med denna fyren har hon helt rätt i. För ganska snart får Jessica en telefon från kreditkortsällskapet sitt.
De misstänker i alla fall att det är någon som har använt mitt kort.
Kreditkortsällskapets säkerhetsavdelning har lagt märke till att Jessicas kreditkort har blivit brukt i ovanligt stor grad den sista tiden. Något som är ganska rart, för Jessica själv har inte brukt kortet.
Då vet jag jag loggar in på mitt konto och kan se alla transaktioner som han har gjort på mitt kort som jag inte hade den blekaste aning om. Alltså både hotell i Chamonix och där i Paris och alla de här Uber-resorna, alla middagar, i princip allt vi har gjort de senaste dagarna som han påstår att han har betalat är med mina pengar.
Vad följde du då?
Jag blev alltså jätteskärrad och jätteledsen.
Men det Jessica inte vet är att Kristoffer har brukt kortet hennes länge före resan till Schweiz och Frankrike. Han har brukt Jessicas kort helt sedan hon gav det till honom efter att ha mistet lommeboken sin. Och han har rukket och brukat till tusenvis av kronor med Jessicas kort. Och det är flera ting som Jessica inte vet om Kristoffer. Att han lyver om allt. Han har aldrig jobbat hos Goldman Sachs. Han har aldrig gått på Sigtuna internatskola. Han har inte köpt något hus på Linningö och båten han säger han äger har han leid utan att betala. Och när Jessica har varit på jobb har Kristoffer dejtat hennes bästa väninna. Jessica inser att hon måste anmäla Kristoffer till politiet. Hun venter 2 dager med å reise hjem, slik at hun og Kristoffer ikke havner på samme fly. Og på kvelden den 13. september 2017 går Jessica ombord på Norwegians fly til Arlanda.
Det viser at han er på samme flyg.
Du har hørt på den andre av tre episoder av Den svenske kjærlighetssvindleren. Den siste episoden kan du høre allerede nå, om du abonnerer på En mørk historie, der du lytter til podcast. Og om du gjør det, lover vi å ikke svindle deg. Det opprinnelige programmet er produsert av Morten Trofast. Denne versjonen er fortalt av Nora Brønseth og klippet av Rasmus Spitz. Eksekutive produsenter er David Mehr og Joel Silberstein Hunt. Kristoffer og Jessica heter egentlig noe annet. En mørk historie er laget av Third Air Studio.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.